Hej och välkomna till Svensk Träpodden. Och för er som till äventyrs inte har hört talas om Svenskt Trä tidigare så kan jag berätta att vi är en organisation som jobbar outtröttligt med att öka träanvändningen både här i Sverige och internationellt. Vi är helt övertygade om att världen är på väg in i en ny träålder där vårt material kommer att vara lösningen på många av de utmaningar som vi står för i framtiden. Jag heter Mattias Fridholm och jag har inte bara förmånen att leda verksamheten på Svenskt Trä utan jag tänkte också försöka mig på att guida oss rätt bland alla frågeställningarna här i dagens poddavsnitt som vi kort och gott har kallat En Sverigeresa i träbyggande. Att bygga flerfamiljshus i trä över två våningar, ja, det var faktiskt förbjudet i Sverige tills dess att vi gick med i EU på 90-talet. Men sedan dess har det hänt väldigt mycket. Och i dagens podd så ska vi göra tre nedslag i Sverige. Vi ska ta oss till Skellefteå, till Åre och till Falun. Tre kommuner som man kanske kan förmoda brottas med ungefär samma frågor som resten av Sverige. Men de har också säkert en hel del unika utmaningar. Och för alla så gäller det att balansera ett behov av ökade bostäder och lokaler med att minska klimatavtrycket inom samhällsbyggnadssektorn. Och gemensamt för alla tre, ja, det är att de har sett ett ökat träbyggande som en del av lösningen. Men vad är det då som driver den utvecklingen på lokal nivå? Vilka svårigheter finns det och hur svarar egentligen träbyggnadsindustrin upp mot de kraven som ställs? Ja, detta och mycket annat, det ska vi prata om i dagens podd. Och med mig här i studion har jag Susanne Rudenstam. Du är chef för Sveriges träbyggnadskansli. Får du berätta lite mer om vad Sveriges träbyggnadskansli är och gör?
Ja, Sveriges träbyggnadskansli drivs i samverkan mellan Svensk Trä och TMF, som är trä- och möbelföretagen. Så det är sågverken och träförädlande industrin gemensamt som står bakom kansliet. Och uppdraget är kort och gott att öka byggandet i trä. Att informera om träbyggande, att identifiera och initiera olika typer av utvecklingsprojekt som man behöver ha, samt att påverka de politiska förutsättningarna för att den här utvecklingen ska kunna fortsätta sin gynnsamma väg framåt.
Mm. Välkommen Susanne.
Tackar.
Och med oss ut i landet så har vi Bror Sundqvist. Du är verksamhetsledare på Träcentrum Norr. Får du berätta lite grann om vad ni gör där och kanske vilken koppling ni har till Skellefteå kommun?
Träcentrum Norr är ju en del av Luleå tekniska universitet och det är så att säga en centrumbildning för att med industrins så att säga deltagande i den här klusterbildningen peka ut riktningen vad det är som är viktigast då för bland annat för träbyggandet och vi fungerar då som en länk då mellan kan vi säga mellan innovation, forskning och tillämpning ute i för byggare, för sågverk, för trämanufaktur och så vidare. Och i och med att vi sitter på Skellefteå campus såklart så har vi ju ett starkt stöd då från Skellefteå och ja, det som kallas Skellefteå trästad och har en väldigt god kontakt med de intentionerna om träbyggnation också.
Mm. Välkommen Bror. I Falun sitter Veronica Zetterberg. Du är ordförande i serviceutskottet i Falun kommun och representerar Moderaterna. Välkommen till podden. Du får berätta lite grann för mig som är lite okunnig på de här sakerna. Vad gör man i ett serviceutskott?
Ja, där får man bestämma en hel del. Det kan ju vara lite trevligt. Det är ju så här att i Falun kommun så har vi då uppdelat, serviceutskottet ligger under kommunstyrelsen, alltså en del av kommunstyrelsen, som då ska bestämma i de här lite tyngre frågorna inom kommunen. Det kan vara vad vi ska bygga, vilken IT-avdelning vi ska ha, hur ska mathanteringen se ut i kommunen och så vidare. Så egentligen allting som har med service inom kommunen att göra, alltså vad vi tillhandahåller. Och där ingår ju naturligtvis då byggnationer. Och det är det som är det främst spännande, tycker ju jag då, där jag som politiker får vara med och verkligen lägga mig i. Så det är otroligt spännande.
Det ska bli spännande att höra mer om det. Och sist men inte minst, Karin Berglind. Du är arkitekt på Årebostäder. Och då får du gärna berätta lite mer om vad Årebostäder är och gör.
Ja, det gör jag gärna. Vi heter Årehus. Nej, vi är ett kommunalt bostadsbolag som också bygger verksamhetslokaler åt Åre kommun. Vi håller till i Åre i Jämtland. Är en liten kommun till befolkningsmängd, drygt 11 000, men är stor till ytan. Och har, till skillnad från många av våra grannkommuner, har vi faktiskt en tillväxt. Mycket som drivs på grund av Åre som varunamn då, naturligtvis, och livsstilsfrågor och så. Men vi har många spännande grejer på gång i Åre kommun.
Spännande. Välkommen Karin. Då tänkte jag att vi skulle börja diskussionen med att göra en liten överflygning till alla era tre kommuner och höra lite grann med er vad det är för frågor som står högst upp på agendan just nu. Dels i allmänhet, men också lite grann med knytning till samhällsbyggande. Har du lust att börja, Veronica, och berätta lite grann om vad som händer i Falu kommun just nu?
Absolut. Ja, här i Falu kommun händer en hel del just nu. Det är ju som i alla andra kommuner att man vill ju naturligtvis som politiker att det ska gå fort. Vilket det inte gör. Allting tar sin tid. Men desto bättre egentligen, för att då hinner vi ju faktiskt rätta till saker och ting för vart efter som vi planerar och ska utföra saker. Och nu om vi då pratar byggnationer, som jag antar vi ska göra här nu, så är det på gång dels ett omvårdnadsboende som då ska ta ungefär, vad ska det bli, 70 platser då, som vi ska då kunna använda oss av. Och det här byggnaden är en enorm byggnad. Den är jättestor och jättefin och helt i trä. Och det är helt fantastiskt. Det är vårt första största omvårdnadsboende som är byggt helt i trä, som nu ska tas i bruk här under nästa år. Så det här kommer att bli fantastiskt. Sen har vi också en förfrågan från regionen. Det är så mycket jag skulle vilja berätta, men vi kan först ta vad vi håller på med. Då. Och det är att vi har någonting som heter Kristinehallen här i Falun. Och där har vi haft våra kommunfullmäktige och regionfullmäktige, plus att vi har då Dalasymfonieten, använder den här hallen då och tränar och har konserter i. Och det här har varit lite si och så. Den har varit väldigt dåligt skick och inte fungerat som den ska. Nu håller den på att få en helt ny omklädnad, helt ny funktion. Den kommer att bli helt fantastisk och det mesta i trä. Så vi bygger om alltså en befintlig gammal betongsten, fastighet till att se ut som en träfastighet ihop med då dagens då, vad ska man kalla det för, ja, det ska se ut som om den är byggd nu. Så att med dagens karaktär kan man säga då. Så det här kommer också bli en fantastisk byggnad som vi då, på grund av Agenda 2030 säger jag då, det är där det har tagit fart nu, verkligen kommer att bli av här med mycket trä. Sen så har vi då också, vi håller på med någonting som kallas för Sundbrunnsområdet, och där håller vi då på och bygger både, vi gick från kommun, bygger då, förskola. Och den här förskolan kommer att bli vår största, första 8 avdelningsförskola. Och den kommer också byggas helt i trä. Men den här förskolan är nu bara i knappt projekteringsstadie. Så att det här är, men vi planerar att kunna bygga den så mycket som möjligt i trä. För det är inte så att vi är ute efter att allting ska vara i trä till varje pris, utan vi vill ju se vad kan vi bygga mest hållbart, hur kan vi bygga det bäst och vad behöver vi ha för material för att bygga det så bra som möjligt och för att kunna nå Agenda 2030 här. De tre stora sakerna har vi på gång just nu i Falun.
Spännande, vi kanske får anledning att återkomma till några av de projekten. Karin, samma fråga till dig. Vad står högst upp på agendan för er?
Det vi håller på med i Årehus just nu då, det är framförallt att vi håller att bygga en ny skola i Åredalen, en grundskola från förskoleklass till nio, som där vi bygger ungefär 10 000 kvadratmeter i trä. Det är det som är aktuellt just nu, där vi har kommit sånt att folk på reser stommar och så vidare. Jätteroligt projekt där vi fått möjlighet att jobba tillsammans med skolan och utforma bra, robusta lokaler som ska vara liksom moderna, samtida och fungera långt in i framtiden. Det är det största projektet vi har på gång just nu, men vi är ju en tillväxtkommun och har så många andra kommuner problem med att vi har haft äldre förskolebyggnader och att vi ligger efter helt enkelt, att vi behöver bygga i kapp. Och det handlar ju naturligtvis om att vi vill vara en attraktiv kommun och att man ska känna sig välkommen att komma och bo hos oss. Så det är vår stora utmaning nu. Det är att bygga förskolelokaler helt enkelt. Men vi har börjat med skola och har detaljplaner på gång för nya förskolor.
Och slutligen då Skellefteå. Och det är väl kanske den kommun av de här tre som i alla fall jag läser mest om i rikspress just nu. Flera rätt stora och väldigt intressanta projekt som är på gång där. Bror, kan du utveckla lite grann vad det är som händer i Skellefteå egentligen?
Ja, får försöka sammanfatta det på något enkelt sätt. Det är väldigt mycket som händer nu. Det är nästan så man knappt hänger med själv fast man är med i svängen så att säga. Men om man tar symbolvärde som kanske på något sätt kan ge en antydan om det. Det är ju vårt stora, stora träbyggnadsprojekt Sara kulturhus och hotell som ska bli närmast 80 meter högt och vara ungefär någonstans bort 15 miljoner kubikmeter här. Och där ser man ju så att säga själva intentionen då med utvecklingen som nu är. Man vill ju från ett första steg gå från 73 000 invånare till 80 000 invånare. Och det här har ju varit någon slags drömgräns, men det här verkar inte vara något problem nu. Nu har vi ju den här Northvolt-etableringen med kringliggande etableringar. Så att byggnationer, det sker massor. Jag har nog inte riktigt koll om man ser på bostadsområden, på allt som ska uppföras. Och sen då hur man också då lyckas få ett hållbart byggande på det. Men man har ju såklart intentionerna på det. Om man ser andra träbyggnadsprojekt också som kommer. Det ska bli en ny centrumbro som på något sätt ska efterlikna den antika träbro som vi har i Skellefteå också på någon, ja, i stil och intention. Dessutom så har ju på den offentliga sidan så har det byggts ett jättestort nytt kontorshus också i trästomme som heter Svalan. Och där då ska ju bland annat Skellefteå industrihus och Skellefteå bostäder finnas. Så att det är liksom det sjuder överallt och vi är ju såklart intresserade från både från universitetets sida och från kommunens sida att det ska vara ett hållbart byggande med trä. Och för att det då ska så att säga ytterligare vara mer i fokus så håller man ju på att omarbeta den träbyggnadsstrategi som har funnits sedan 2014. Och där är ju både akademi och näringsliv med och formar den. Så att sammantaget det händer väldigt mycket och det är knappt så alla hänger med helt enkelt.
Ja, Susanne, vi hör ju att det är ett enormt drag och medvind för träbyggandet just nu. Och det är ju inte bara i de här tre kommunerna som vi är med oss idag, utan vi ser ju det i de allra flesta kommuner och i stora delar av Sverige. Enligt din bild och träbyggnadskansliets bild, vad är liksom drivkrafterna bakom det här ökande träbyggandet?
Ja, nej, men det är ju väldigt kul. Det är ju en fantastisk utveckling som vi ser just nu. Och vi har ju pratat länge om att vi står inför ett genombrott för träbyggandet. Men nu är vi ju verkligen mitt uppe i det här genombrottet och nu går det snabbt. Och träbyggandet tar ju spjärn mot det faktum. Vi har byggt för lite och det har varit för dyrt och med för stor klimatpåverkan. Det är ju det som har varit förutsättningarna som har gjort att träbyggandet verkligen har också hittat möjligheten framåt. Jag skulle säga att Agenda 2030 är väldigt viktig för träbyggande. Därför att hållbarhetsfrågor i ett bredare perspektiv är någonting som alla måste förhålla sig till nu. Och då är ju träbyggandet någonting som ganska snabbt gör att man kan nå en bra bit på väg mot målen bara genom att helt enkelt använda de här befintliga metoderna och systemen som träbyggandet står för. Så att träbyggandet är på så sätt ett snabbspår mot åtminstone klimatdelen som man har med sig. Eller som man har som utmaning i Agenda 2030. Och det som är roligt tycker jag det är att träbyggandet ser vi nu över hela landet. Och vi ser en väldigt stor bredd också i vad som byggs. Bara det som ni tre har beskrivit här har vi fått flera olika exempel på tillämpningar av trä. Och det ser vi över landet också. Det handlar inte längre bara om bostäder utan det handlar om trä i samhällsbyggandet i ett mer brett perspektiv också. Och som sagt, över hela landet vi får fler och fler aktörer som börjar bygga i trä. Fastighetsutvecklare, bostadsutvecklare, men också parkeringshusbolag, infrastrukturprojekt av olika slag.
Veronica, Susanne nämnde här Agenda 2030. Har det också varit en drivkraft för er i Falun i er samhällsbyggnadssektor när ni har gått mot ett ökat träbyggande?
Ja, men absolut. Det här har ju fått upp ögonen för många. Alltså, hur ska vi klara våran Agenda 2030? Och när man får reda på då att byggindustrin står för över 20% av våra utsläpp i Sverige så klart så börjar ju både tjänstemän och politiker att förstå hur bra det är med att bygga i trä. Sen så är det ju så, det tar ju tid att ändra på vanor, om man säger så då. Vanorna behöver ju inte vara dåliga bara för att man har byggt i andra material. Men kunskap, säger jag, det är också en sak som vi märker här, att ju mer kunskap vi får om träbyggnation, att vi ser att vi kan faktiskt bygga säkert och så, då har vi ju en helt annan debatt. Det finns liksom inte något för eller emot längre, utan nu är det bara hur mycket kan vi bygga i trä? Och det är det som är så fantastiskt att höra liksom idag när vi har våra, vad ska man säga, ja, debatter eller våra möten då där vi lägger upp vad vi ska bygga i. Så är det ju det att det finns ingen idag som säger att ja, men vi måste gå ut och få ut av alla sorter, utan vi går ut på våra upphandlingar och skriver helt enkelt att vi vill ha träbyggnation så långt som det är möjligt. Och där, det finns inga protester varifrån, inte från byggarna och inte från politiken heller idag. Men så såg det ju inte ut för några år sedan. Det kan jag ju säga.
Nej, det är ju fantastiskt att höra, eller hur, Susanne?
Det är det, verkligen.
Ja. Bror, Skellefteå ligger ju väldigt långt fram när det gäller träbyggandet och har ju hållit på med det här under en relativt lång tid. Jag skulle vilja säga nästan att det är kanske nio Växjö som har kommit längst när det gäller träbyggandet. Hur kommer det sig att just Skellefteå hakade på det här väldigt tidigt och hur har er resa varit fram till där ni är idag?
Ja, men jag tror att det fanns nog en kärna av personer runt industrin och både akademiska och kommunala företrädare ett tiotal, kanske ja, drygt 10 år tillbaka, som förstod värdet i att utveckla det här regionalt. Att det fanns en styrka, vi har skogen, vi har träindustri, vi har sågverk. Och de här, man kan kalla det entreprenörerna eller de här föregångarna som började då bygga mer rationellt i trä och bygga komponenter och volymer och så vidare. Och jag tror man uppfattade ganska tidigt här att här finns det en nisch, här finns det en fördel att jobba med det här. Och det där har ju hållit i sig också, att vi har en slags trippelhelix-samverkan sedan många år tillbaka. Där det finns ett flertal organisationer som pekar åt samma riktning, att vi ska bygga mer med trä, vi ska bygga mer hållbart och så vidare. Så att det är nog tack vare en handfull personer sedan ett bra många år tillbaka som har så att säga pekat ut den här riktningen. Och det är vi tacksamma för.
Mm. Och Karin, om du tittar lite grann på Åres resa så här långt. Berätta lite grann, hur kom ni först in på träbyggandet och vart är ni på väg just nu?
Jag tror att det finns liksom flera ingångar i det här. Jag tror att de här stora målen som är liksom internationella, nationella eller regionala är ju naturligtvis bra och hjälper oss, liksom den stora allmänheten, och hjälper oss att, liksom, att tänka i de här nya banorna. Men jag tror att det är också det är ganska mycket som har rullat på av sig självt i samhället, tänker jag, i stort nu. Liksom, genom att bygga mot träet. Jag kommer ihåg när jag gick arkitektutbildningen så hade vi något projekt som handlade om träbyggande i flera våningar. Och det var, ansågs ju nästan lite, det här var i mitten på 90-talet. Det var ju lite så här, det var ju väldigt innovativt och nästan lite så här att man inte gick den kursen bara för att det kändes inte riktigt som att det skulle vara aktuellt på något vis. Och om man tittar på utvecklingen idag så känns det ju ganska naturligt att bygga i trä och inget konstigt alls, utan det är ju nästan som att man, liksom, att man ska liksom fundera på varför inte bygga i trä. Så att jag tycker att de här olika målen, de är viktiga. De gör att vi jobbar åt samma håll. Men jag tycker att det rent allmänt har liksom blivit en annan syn på hur man bygger och varför och så vidare. Och vad som är möjligt. Men sen tror jag också att mycket är också personbundet, tror jag. Att man behöver de här lokala på plats som driver frågorna och som brinner för frågorna. Och där har ju jag en vd som har byggt i trä. Vi har ju ett flerbostadsprojekt i Duved som vi kallar för Trädgården som vi byggde innan kommunen hade fattat beslut om att vi skulle bygga i trä. Och det byggde ju på hennes initiativ och hennes känsla för att bygga i trä och så vidare. Så att där har ju vi haft en god, liksom, ett bra stöd i de frågorna att bygga i trä, att det är viktigt och varför. Och det handlar ju om att vara miljövänlig naturligtvis och att jobba lokalt med de råvaror när man bor i Norrland där vi har tillgång till råvarorna, men det handlar ju också om en känsla om hur det är att bo i ett hus av trä. Vilka kvaliteter skapar det och så vidare. Så det tror jag har varit en drivande fråga hos oss. Sen fick vi 2018 så fick vi en motion, en politisk motion om att man ville att vi skulle prioritera att bygga trä i kommunen. Och den motionen byggde vi mycket på trä först policy, någon sorts Wood First Act som kommer från British Columbia då. Att man ska ta tillvara de här lokala råvarorna och utveckla träindustrin och framförallt de miljöskäl då. Och då fattade man ett beslut i kommunen att vi på Årehus, vi ska prioritera att bygga i trä. Att det ska vara förstahandsvalet. Och om vi inte bygger i trä, då måste vi motivera varför. Och efter det då så var det ju ganska lätt nu när vi skulle bygga Duvets nya skola att då var ju det naturligtvis trä, det var ju grundförutsättningen. Och då hade vi också lättare att argumentera mot detaljplan, liksom hur vi skulle genomföra att bygga trähus och ekonomi och planering och så vidare. Så att det har funkat bra tycker jag. Jag tycker inställningen är liksom att, ja, men att bygga i trä, det är ganska naturligt. Det är väl så man gör nu.
Mm. Vilken resa vi har gjort från att det betraktades som mer eller mindre science fiction på 90-talet till där vi är idag, där alla säger att nu är det ett förstahandsval. Fantastiskt. Men du Susanne, det är ju lite kontroversiellt det här med träbyggnadsstrategier och annat, och att liksom uttalat kanske välja ett material framför ett annat. Och det är ju en del kommuner som inte går ut och har kallat det för träbyggnadsstrategier, utan de kallar det för andra saker. Hur ser du på den frågan?
Ja, nej, men det är helt riktigt, och jag tror att egentligen så finns det nog lika många sätt att göra det här på som det finns kommuner, även om vi pratar väldigt mycket om att vi just jobbar för kunskapsdelning och erfarenhetsdelning, framförallt kanske inom nätverket Trästad. Men det som nog gäller för alla är ju tillbaka till Agenda 2030, alltså att man har ett ganska eller väldigt tydligt fokus på klimatmålen och strävan mot fossilfrihet. Och där kommer träbyggande in som kanske inte en huvudstrategi, utan ett sätt att åstadkomma de här målen. Så att jag tror att det är hållbarhetsstrategierna som man jobbar med på kommunal nivå och som man är överens om, som är de viktiga. Och sen så finns det ett antal sätt att åstadkomma de här målen på. Och träbyggandet är ett. Åre kommun, Karin, ni har ju ett mål mot fossilfrihet, och ni var ju en av de faktiskt tidigaste kommunerna, skulle jag vilja säga, att både att uppnå det målet och att uttala det, och när det fossilfritt VM för ett par år sedan.
Jo, men det är fantastiskt. Och där har ju, utvecklingen har ju gått fort. Det måste vi säga, för vi hade ju ett VM 2007 också. Då var vi ju inte framme på något vis. Så att det visar väl att är det den vägen alla vill gå, så går det ju att genomföra. Men det är ju också, tänker jag, att det krävs många aktörer. Att det är naturligtvis Åre kommun, och då vill jag ju gärna liksom slå mig på bröstet som en del av Åre kommun. Men sanningen är den också att vi jobbar ju tillsammans med näringsliv och medborgarna lokalt. Och att när alla går ihop och jobbar åt det här, då går det ju att nå fram.
Kan man bara kommentera det här med träbyggnadsstrategier också, som jag tycker har en väldigt viktig funktion. Och de har ju en funktion träbyggnadsstrategierna har en funktion att öka kunskapen om. Och de handlar ju egentligen om att man ska kunna välja till någonting. Det handlar egentligen inte om att man ska välja bort andra material, utan det handlar om att man ska öppna för att använda trä också. Att öka kunskapen för när det är lämpligt att använda trä och hur man använder trä på ett bra sätt. Så att de handlar ju mycket mer om att öka konkurrensen av material och byggsystem och byggmetoder än tvärtom faktiskt. Så att jag tror träbyggnadsstrategierna gör stor nytta för att öka medvetenheten och kunskapen. Så därför tycker jag att det är bra att man jobbar med träbyggnadsstrategier. Sen om det är träbyggnadspolicies eller om man har det framme som en styrande, eller inte styrande men en vägledande dokument, det kan ju variera. Men det är bra att de finns.
Mm. Men hörni, allt är ju liksom inte bara frid och fröjd i det här. Vi har ju också mycket, mycket utmaningar framför oss för att ta nästa steg och kunna öka träbyggandet ytterligare. Jag tror det var du, Veronica, som var inne på lite grann kring det här med kunskap och kunskapsuppbyggnad. Skulle du vilja utveckla det lite grann? Vad ser ni för luckor som skulle behöva tätas till utifrån Falu kommuns horisont?
Ja, det är ju så. Vi har ju alla kommuner lite olika utmaningar. Hos oss är det ju, vi har en väldigt växande äldre befolkning till exempel. Vilket gör att vi kommer att behöva bygga väldigt mycket omvårdnadsboenden. Eller flera, större kanske. Eller mindre för den delen. Vi vill ju också se att hela vår kommun ska leva. Vi håller ju på med... Vi har ju en väldigt stor landsbygd i Falu kommun, vilket gör ju att vi ska helt enkelt bygga även i våra yttre delar av kommunen. Och det gör vi ju för fullt just nu. Vi bygger en ny förskola i Enviken till exempel och satsar på att det ska då bli en slags ort där då de små byarna runt om liksom kommer till själva Enviken istället för att man sitter och behöver åka in till stan eller till några större, ännu större orter. Då. Så att vi försöker då göra så att landsbygden ska verkligen ta fart och få leva vidare och kunna utvecklas istället för att det avbefolkas och avvecklas. Och det här är ju naturligtvis utmaningar, vilket gör ju då att vi måste ju då se fördelarna med att bygga. Bygger vi då som i Envikens förskola nu då, så gör vi då, vi har ju den synergieffekten då att vi gör en matsal där hela skolan kan komma in i den nya byggnaden. Så att småbarnen tillsammans med större barn får äta tillsammans. Så att vi ser ju på flera ställen där vi skulle kunna bygga då omvårdnadsboende då tillsammans med förskolor kanske eller med andra skolor och där man då har matsalar och sånt gemensamt. Och det här funkar ju väldigt bra att bygga med trä om du kan, där kan du ju reglera om man tänker så här att du har ju olika antal i varje årskull med barn till exempel. Och sen när de då växer upp, de här årskullarna, så behöver vi kanske bygga om. Vi behöver mer yta för kanske 4, 5, 6. Och då med en träbyggnad så kan du ju bygga om den här befintliga skolan som du har byggt och göra om den. Det har du ju inte möjlighet när du bygger i betong. Så att vi tittar ju på de här effekterna framåt. Det kanske låter lite invecklat och det låter långt fram. Men det vi måste planera och titta framåt och se vad kan vi göra av våra byggnader som vi bygger nu. För att få ut så mycket som möjligt av dem. Så vi slipper bygga upp en och sen riva och göra om då. Och det här ser ju vi möter ju faktiskt våra utmaningar här i kommunen. Så att ja, det är inte lätt, men man måste tänka, eller vi känner att det är roligt att tänka framåt genom att se hur skulle det kunna resultatet kunna se ut, och så får vi jobba därefter. Sen är det säkerligen väldigt mycket på vägen vi kommer att snubbla över, men vi ser liksom att positivt på att försöka lösa det här. Och det är tillsammans med byggindustrin naturligtvis. Det här är ju ingenting som kommunen klarar själva, utan det är ju tillsammans med de som bygger åt oss som vi ska hitta lösningar på hur vi ska kunna göra det här framåt.
En fantastiskt bra fin tanke där, Veronica, kring det här att just kunna anpassa behoven i lokaler. Och där har väl trä också en ganska stark ställning, Susanne?
Ja, jag tycker det är jättespännande att höra de här tankarna som Veronica, för att det här är ju precis det här området som nu får väldigt stor fokus, nämligen att utveckla de så här cirkulära tänkandet kring hur vi nyttjar våra byggnader till bostäder och till omvårdnadslokaler och till skolor, och sen så kanske de behöver hitta nytt användningsområde. Vi ser nu en diskussion kring kontor till exempel. Är det så att de kanske behöver få andra områden eller byggas om på något sätt för att anpassas? Och det här tycker jag är väldigt, väldigt spännande för träindustrin också att vara med på, ta del i den utvecklingen. För cirkularitet betyder inte bara att man ska kunna byta ut grejen, utan det kanske handlar om det större perspektivet där hela byggnader får cirkulera, där detaljplanerna får cirkulera och återanvändas, infrastruktur som man har lagt ner mycket omsorg och möda på kan återanvändas i cirkulära system när vi nyttjar byggnaderna på nytt sätt. Så att det här är spännande områden tycker jag framåt att också, och ha med dem också, jag menar så även som ni arkitekter, och då vänder jag mig till Karin, från början tänker på hur man designar för det här flexibla nyttjandet.
Ja, men det gör man ju såklart, och jag tänker speciellt kanske om man jobbar liksom just i kommunal verksamhet, och vi har, som Veronica var inne på, då, att vi har den här liksom svängande användande, och men framförallt att vi måste bygga robusta lokaler som tål förändring. Det är ju det går ut på liksom, om vi ska vara ekonomiska och också möta de behov vi har i kommunen, så att det måste vi ju absolut göra. Men jag tror också att man kan tänka att Veronica var inne på det här lite grann, men liksom att vi som har mycket landsbygd och så vidare, att vi ska få den att leva, att vi liksom genom det här tänket också faktiskt kan utveckla våra landsbygder. Och där har ju vi ett projekt som vi jobbar med som heter Duvets framtid, där vi försöker att utveckla liksom landsbygden via de lokala kvaliteter vi har. Och det är genom att jobba tillsammans med lokala byggherrar och liksom utveckla boendet och byggandet är en del av det som faktiskt driver vår utveckling på landsbygden.
Vi var ju inne på det här lite grann om träindustrin. Vi ser ju liksom att behoven finns ute i kommunerna för ett ökat träbyggande. Det finns en stor vilja, har ni alla vittnat om, att bygga mer i trä. Men svarar egentligen träbyggnadsindustrin upp mot den här ökade efterfrågan? Vad säger du, bror?
Ja, delvis skulle jag säga. Det finns väl så att säga fortfarande någonting att hämta in där. Det har ju ökat kapaciteten både vad det gäller tillverka komponenter och såna här volymer nu sista åren, men det är fortfarande inte upp till den behovsbild som finns. Sen den andra delen, det är ju kompetensen också som inte riktigt finns genom hela leden och så vidare, från beställare till konstruktörer till alla delar i värdekedjan. Och från så att säga från stöttningen i samarbetet akademi-industri, det fortgår ju, och det är ett stort fokus på det att så att säga fylla igen de här hålen, dels att få upp effektiviteten och kunna producera mer. Och också göra rätt och dessutom kunna förse då med rätt information och ny kunskap. Och det kan ju vara ända till till exempel med Boverket och andra att få till så att säga rätt regelsystem och struktur för att det här ska funka. Och inte riktigt där ännu så att man skulle kunna vara nöjd så att säga från industrins del. Men inom några år så tror jag vi nästan är i fatt där, tillsammans med industrin.
Mm. Utvecklingen och efterfrågan går kanske ännu fortare än vad industrin lyckas tillhandahålla både kapacitet och kanske kompetens. Och det är ju en sak vi jobbar väldigt mycket med inom både Svenskt Trä och Träbyggnadskansliet, att hjälpa till att fylla de hålen som finns där. Du Veronica, jag skulle vilja fråga dig, alltså engagemanget från lokala och regionala intressenter, hur viktigt har det varit för er utveckling?
Ja, det har ju varit oerhört viktigt, för att det är ju som ni andra har påtalat, att det krävs ju människor med väldigt driv och entusiasm. Och det är klart att våra politiker som är här i Dalarna är ju oerhört intresserade av det här. Och det gör ju också att vi får saker och ting gjorda. Vi åker ju på olika, vad ska man säga, vi är ju nere på det här Trästad Grand och vi gör olika saker gemensamt. Vi har möten, vi har då något som heter Byggdialog Dalarna här som då håller ihop det här med träbyggandet i Dalarna. Och det är det fantastiska med det här är ju att regionen nu också har tagit då en träbyggnadsstrategi här i Dalarna och vill verkligen, verkligen då kanske börja bygga då sjukhus och så i trä. Och det är ju helt fantastiskt, för det här är ett jättekliv för oss här i Dalarna. Sen ser ju vi ur regional synpunkt här, så ser ju vi det här som en överlevnad för oss i Dalarna. Vi har ju träden och vi har ju alltså materialet, men vi har inte kapacitet att förädla det här eftersom de flesta sågverk och så är ju nedlagda. Nu vill ju vi naturligtvis härifrån regionen då att det ska byggas sågverk, att vi får hit mer järnväg så att våran del av Sverige här kan växa rejält. Så att för oss är det ju inte bara att bygga trä, för oss är det ju faktiskt en överlevnadsfråga här i Dalarna också.
Jag tänkte att vi skulle avrunda diskussionen lite grann genom att blicka framåt lite mer. Vi har pratat mycket om Agenda 2030, så låt oss hålla oss i 2030. Vad har hänt i era kommuner och hur har träbyggandet utvecklats? Carina, vad har hänt i året till 2030?
Jag tror att när vi har kommit till 2030, då har vi nog kommit en bra bit på väg med att utveckla de här, liksom, de här orterna där vi jobbar med träbyggnation och så vidare. En av dem är ju Duved, där vi efter har gått in och satsat mycket och byggt skola och de här hyreshusen i trä. Och så vill jag gå vidare och jobba med medborgarna och utveckla träbyggande och så vidare. Vi kommer att få en utställning då som handlar om Duved 5, då vi har byggt bostadshus i där vi tillsammans med byggindustrin har då utvecklat ett nya prototyper för seriell produktion. Jag tror att vi som har en helt annan syn då helt enkelt på träbyggnation, vad som är det normala för gemene man, att det är det vi bor och bygger i.
Mm. Bror, hur ser det ut i Skellefteå? Är Sara kulturhus fortfarande det högsta trähuset i Skellefteå 2030, eller har ni byggt något ännu mer imponerande?
Ja, om det blir på höjden eller inte, det ska jag väl låta vara osagt. Jag tror nog att det kommer få räcka vad det gäller höjdmått under en lång tid framöver. Men däremot så tror jag ju att ambitionen att bygga mycket hållbart, och det vill säga då kommer det vara mycket träkomponenter med, det kommer finnas kvar. Och i och med att regionen här, och speciellt runt Skellefteå, ska växa så pass mycket, så ser vi ju fram emot det jättemycket. Och nu när de här kraven kommer från Boverket 2022, så blir det oerhört intressant att se hur nu också, så att säga, den totala byggindustrin reagerar på det och svarar på de här hållbarhetskraven. Och där kommer ju då, så att säga, träbyggandet vara en väldigt, väldigt betydande del för att nå det här vad det gäller förnyelsebara och hållbara material. Så att, ja, jag ser ju redan nu att de här stora byggarna och betongindustrin och stålindustrin, de så att säga sneglar ju lite grann på träindustrin och träbyggnadsstrategierna. Och kanske inte alltid med så god ton, men vi kommer komma, tror jag, till ett läge då man bygger gemensamt hållbart och trä kommer ha en väldigt, väldigt stark position. Och det ser vi fram emot. Så att 2030, ja, då kanske vi liksom är en hovleverantör till byggindustrin till, totalt sett i Sverige.
Mm. Låter härligt. Slutligen Falun, Veronica. Kommer allt att byggas i trä i Falun 2030?
Det hoppas ju jag förstås som är en riktig tränörd. Men såklart så förstår jag också att som till exempel simhallen vi bygger nu, den går ju inte så bra att bygga i trä, om man säger helt i trä. Men det mesta blir trä. Det blir bara grunden och stommen som blir betong. Men annars så 2030 så ser jag ju en hel del har hänt här i Falun. Och fick jag som jag ville så skulle jag se till att vi varit riktigt duktiga på upphandlingar och ställer de krav vi ska tillsammans med våra byggare. Jag skulle vilja se att det finns en återvinning som heter duga när det gäller att vi river och bygger om. Och att allt material, även det som vi inte kan återvinna idag, ska kunna återvinnas och göras om till nytt byggmaterial. Och det här är lite på gång då. I Borlänge har startat en slags återvinningsstation för byggmaterial. Så att det är precis igång det här och det kommer bli intressant att följa. Sen så skulle jag också, fick jag vara med och bestämma, höll på att säga, fick jag som jag ville, så skulle vi anamma det här Timber on Top-modellen som vi har då inom Trästad som är helt fantastiskt, skulle passa perfekt här i Falun. Vi har ju väldigt mycket stenbyggnader, eller så betongbyggnader och så. Och där skulle vi ju verkligen kunna öka upp hela Falun kommuns och centrumdelen så att vi befolkar den mer. Men vi har ju någonting som inte så många andra har. Vi har ju ett världsarv här i form av Falun gruva. Vilket gör att vi är ju ganska begränsade i att göra olika saker. Men tillsammans ska vi nog kunna fixa en hel del spännande saker till 2030. Det är jag helt övertygad om.
Mm. Susanne, framtiden ser positiv ut. Slutordet får bli ditt.
Ja, vilket var spännande. Vilka spännande tankar och vilka spännande utsikter. Jag tror ju faktiskt som ni. Jag tror att 2030 så bygger vi väldigt mycket mer. Vad vi gör idag med trä. Och jag tror också att vi har en träindustri som är väl på väg att växla upp och kunna anta den här utmaningen också. Och kunna vara med och leverera här. Jag tycker att det är otroligt spännande att vi ser trä och byggande och samhällsbyggande vara så genomgripande och så engageras så väldigt många. Och vi kan ju faktiskt göra väldigt mycket gemensamt i samhällsbyggnadssektorn också med att faktiskt nå den här Agenda 2030. Så jag är också väldigt hoppfull. Sen tror jag att vi naturligtvis också kommer att kombinera material i högre grad än vad vi gör nu. Så att vi kommer se mycket, mycket högre träandelar också. Så vi ska inte ha kanske allt för ortodox syn på det här, utan trä som en naturlig del i nästan till alla byggnader. Det tror jag på.
Ja, och det får det bli det sista ordet för idag. Ett jättestort tack till alla er som har medverkat.
Tack.
Och tack också inte minst till dig som har lyssnat. Och om du tyckte det här var lite intressant och vill hålla dig lite uppdaterad om vad som händer inom ämnet trä och träprodukter och träbyggnad, ja, då tycker jag du ska gå in på sociala medier och så ska du hitta Svenskt Trä och följa oss där. För där lägger vi ut väldigt mycket av den informationen som händer både inom Träsverige och internationellt. Du kan också skicka in en fråga till oss eller ett förslag på ett ämne vi ska ta upp i någon kommande podd. Och i så fall gör du det till info@svensktra.se. Igen, stort tack för idag och på återseende och återhörande.